det man fick se då på de här filmerna sen, liksom helt fruktansvärt egentligen.
Det har ju alltid funnits någon form av sådär maskineri kring det, men det har blivit väldigt slimmat.
Mycket härstammar ifrån liksom det militära, och då var det på ett visst sätt, och det har liksom alltid hängt kvar.
Det som avgör sportens framtid på sikt är inte de själva, utan det är omvärlden och omvärldens tryck på det här.
Hästar som blir slagna. Hästar som blir randiga av piskrapp. Hästar med hopbundna ben. Hästar som har sår efter sporrar maskerade med skokräm. Under de senaste månaderna har ridsporten skakats av flera avslöjanden om djurplågeri i stor skala, både i Sverige och utomlands. Men varför är det så här? Vilket förändringsarbete görs inom ridsporten? Och hur ser vägen ut framåt? Jag heter Fredrik Hedenskog och du lyssnar på Sydsvenskan. Jag har sällskap här i studion av My Öst Gustafsson, sportreporter och ridsportexpert på Sydsvenskan. Hej hej!
Hej hej!
Jag tänkte att vi skulle börja med att kort gå igenom de senaste månadernas djurplågeriskandaler inom ridsporten. Och då börjar vi med i Danmark i november. Mm. Vad var det som uppdagades där?
Ja, nej men det slog ju ner som en bomb i ridsportsvärlden. För ja, men det handlar om den danska dressyrryttaren Andreas Hellstrand. Som stora framgångar på tävlingsbanan. Han har ju liksom OS-VM-medaljer red så sent som i somras EM. Det som hände var att en tjej tog anställning i hans stall, på hans anläggning där, som hästskötare. Men vad han inte visste var att hon egentligen jobbar som journalist på danska TV2. Programmet Operation X, som kan jämföras med svenska Uppdrag granskning. Och där då så filmade hon med dold kamera. Och det man fick se då på de här filmerna sen, liksom helt fruktansvärt egentligen. Träningsmetoder som absolut inte hör hemma inom ridsporten. Men man ser filmer från ridhuset där ryttare rider liksom med våld, tvingar hästar och göra saker. Med hjälp av tyglarna så sågar man liksom ner huvudet på dem. Så de går i en väldigt onaturlig ställning med nacken. Det syns också väldigt aggressiv användning av sporrar. Sen får man också se filmer på hästar som har liksom märken efter piskrapp. Och också hur man täcker över sår från sporrar med skokräm.
Och utöver då att vara så att säga ryttare i världseliten, så har ju Andreas Hellstrand en väldigt betydande roll inom dressyren i övrigt också.
Mm. Han har ju byggt upp hela sin verksamhet på då att sälja dressyrhästar av absolut högsta klass. Han har ju egentligen monopol på de här topphästarna inom sporten. Han har liksom en anläggning i Florida också. Säljer många hästar över hela världen. Och är ju miljardär på det här liksom. Så han är ett väldigt stort namn inom ridsporten.
Nästa avslöjande kom i Aftonbladet eller Sportbladet, och då handlade det istället om ett svenskt utbildningsstall. Vad var det som utspelade sig där?
Mm, det var ju precis innan nyår då som den här nästa skandalen kom, som var här i Sverige. Och då var det flera hästskötare som till Sportbladet då berättade om det här svenska stallet. Där hästar på ett liknande sätt, eller till och med värre som några av hästskötarna sa, behandlas där. De tvingas till att göra saker, de piskas. Då är det liksom unga hästar som vi pratar om som man ska rida in då. Så man lär dem alla de här sakerna, liksom hur man ska kunna rida dem och så.
Då handlar det ju om, för att förtydliga där, då handlar det ju alltså om andras hästar dessutom.
Ja, du kan liksom lämna din häst där på inridning, betala en summa. Det finns ju hur många olika lösningar som helst. Men du liksom ska lämna din häst där och den blir inriden och sen så liksom får du tillbaka den då.
Det tredje och senaste fallet utspelade sig i Florida. Vad var det som hände där?
Ja, det här är väl ett fall som bara liksom blivit sjukare och sjukare. Det är ju mer alltså information som har kommit ut. Men det handlar om en amerikansk dressyrryttare, Cesar Parra, från Colombia ursprungligen. Där publicerades det filmer på hans egna sociala medier som hade blivit hackade, kan man väl säga, av hästskötare som jobbat hos honom innan och då samlat på sig det här materialet.
Han kanske inte var supernoga med sina lösenord.
Nej, det verkar inte som det. Men vad man såg där då var ju i alla fall, återigen, alltså fruktansvärda filmer, helt brutala träningsmetoder. Hästarna är liksom jätteinspända. Det finns också filmklipp på hästar. Alltså benen är fastbundna. Och så går han bakom med en lång pisk och slår dem helt enkelt. Och det slutar heller inte där, utan han utreds just nu också av FBI för människohandel. För han ska ha haft många utländska hästskötare som har jobbat där. Och de har liksom inte kunnat säga någonting, eller de har inte kunnat lämna. För då har han hotat med att dra in deras arbetsvisum. Så det här har liksom blivit en jättestor grej.
Vi kommer att fördjupa oss i detta under det här samtalet. Vi ska också under avsnittets gång höra återkommande från Ulrika Foreus. Och vem är hon, My?
Eller ponnymamman som hon kallas inom, inom ridsporten. Hon är en författare, journalist och opinionsbildare. Hon har gett ut boken Händelserna på hästgården som ligger till grund för tv-serien Nattryttarna. Hon är känd inom ridsporten för att faktiskt vara en av få som vågar säga saker och man kan prata om de jobbiga grejerna som de flesta bara vill sopa under mattan.
Och så här säger Ulrika Foreus om de senaste månadernas djurplågeriskandaler inom ridsporten.
Det är ju fruktansvärt såklart, som alla tycker och säger. Man skäms också väldigt mycket för att det här pågår och för att vi på något sätt också vet någonstans att det är inte ovanligt. Man blir också, jag skäms, jag tänker att hur ser människor utifrån på det här? Tror de att jag också håller på och piskar hästar? Och gör illa dem för att få dem att göra det jag vill. Så att jag har ju många... jag har under den här vintern som har gått faktiskt ifrågasatt hela mitt hästägarskap och så vidare. Jag har ju haft hästar väldigt länge och växte upp med hästar också. Det har varit en jättejobbig tid för mig personligen. Och jag har bitvis inte riktigt nästan orkat följa allt som har hänt i debatten för att jag har mått så dåligt av det. Jag har haft svårt att titta på bilderna och filmerna. Därför att det sätter sig i ens huvud och sådär. Så att det är något som måste komma upp till ytan. Jag tycker det är bra, jättebra att det kommer upp. Jag har också tänkt på att den här debatten har inte dött ut. För att om det för 2 år sedan hände någonting, till exempel Ludger Berbaum hade barrerat någon häst. Det betyder att man slår till hästen på frambenen precis när den ska hoppa. Så att den lär sig att dra upp benen lite mer. Då blev det en debatt i 1-2 veckor och sen dog det där ut. Så kunde det gå till förr, men den här debatten har inte dött, den har pågått hela vintern. Jag tror att det här med Hellstrand hände väl i november och det fortfarande pratas det om det. Och det är intressant i sig, att människor har inte släppt det den här gången. Och det är hästbranschen själv som diskuterar och det tycker jag är väldigt bra.
Vad betyder det då att hästbranschen och ridsporten faktiskt verkar hålla i debatten den här gången?
Jag tror att man kan liksom inte komma undan längre. Tidigare så har väl ridsporten varit lite mer i sin egen bubbla. De som har varit intresserade har hängt med, men annars har intresset liksom, det har varit ganska så svalt. Men nu så med de senaste årens framgångar så har ju bevakningen av ridsport liksom blivit mycket, mycket bättre och mycket mer runt om i hela landet liksom. Så det är fler ridsporten har, de är liksom i ett annat ljus idag. Det är fler ögon som ser och det är fler som ifrågasätter och man kan liksom inte bara tänka att det här blåser över, utan nu är det faktiskt folk som vill ha svar. Det sätts liksom det sätts en annan press på ridsporten.
De allra senaste skandalerna har ju framförallt rört dressyr. Skulle du säga att det är där som krafttagen behöver tas framförallt? Eller gäller det ridsporten generellt?
Alltså hela ridsporten generellt måste alltid tänka på vad gör vi med de här djuren? Varför gör vi det? Och var, alltså det är hela tiden en balansgång. Men dressyren är ju, och nu kommer jag få hela dressyrvärlden på mig, men den är lite mera präglad av tvång och kontroll.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Alltså, hästar har ju varit i människans tjänst i flera tusen år. De har dragit vagnar, de har burit soldater, de har plöjt åkrarna. De har varit otroligt viktiga på alla sätt. Och jag tror inte att man alltid har varit så himla snäll mot hästar. Därför att det är stora starka djur och man måste så att säga få dem att göra det man vill. Men det som har hänt de senaste decennierna är ju att det har vuxit fram professionella ryttare som lever på att ta fram hästar, lever på att utbilda hästar och tävla upp dem så att de så att säga går högre och högre klasser. Det är en förändring som vi har sett, och i det innebär att det behövs en viss effektivisering. Hästar kostar mycket pengar både att köpa men också att ha. Ska man ta fram dem och ta upp dem så vill man inte att det tar för lång tid, och det är där någonstans som vissa kanske blir frestade att ta genvägar.
Det här som Ulrika Fröjus pratar om med industri och så vidare, är det någonting som du har märkt av i din bevakning av ridsporten?
Mm. Ja, men det gör man ju, och det märks ju redan alltså på uppfödningsnivå faktiskt. För ja, men alla uppfödare vill ju få fram den nya Alin. Det är bara det att det är liksom väldigt, väldigt få hästar som lyckas ta sig upp och som har liksom de kvaliteterna och kan ta sig till den nivån. Och dessutom så ska de hamna hos rätt ryttare också som liksom klarar av att ta fram det bästa ur dem. Och ja, men det är väl kanske värt nästan ett poddavsnitt i sig, men ridskolorna i Sverige idag har liksom problem att hitta hästar. För uppfödarna vill liksom få fram de här dyra tävlingshästarna. Så det lönar sig liksom inte att föda upp vanliga hästar längre, eller vad man ska säga. För det kostar så otroligt mycket. Det kostar ju lika mycket att föda upp en vanlig häst, om man ska säga så, som att föda upp Olin. Och det kostar ju otroligt mycket att ha häst. De ska ha stallplats och det är foder, och det rör sig om liksom otroligt mycket pengar. Och som då till exempel det här utbildningsstallet som vi pratade om, kostar ju enorma summor att driva ett sånt stall. Och ju snabbare då du kan få fram resultat och ta in fler hästar, desto bättre liksom.
Att det har ju blivit ett maskineri. Och det har det väl alltid varit. Alltså för länge sedan så var det militären som hade hästar, och de selekterade ju i en tidig ålder. Den här hästen är något att ha, den här hästen är inte något att ha och så vidare. Så det har ju alltid funnits någon form av sådär maskineri kring det. Men det har blivit väldigt slimmat. Och det finns ju en hets att tjäna pengar, vilket är väldigt svårt i hästvärlden. Ingenting får ta för mycket tid. och så vidare. Så att ja, pengarna är ju, jag brukar säga att pengarna är hästens värsta fiende, antingen för att man inte har pengar, man har inte råd att ta dit veterinär, man har inte råd att ha en bra hovslagare och så vidare, eller sådana här basic saker. Eller så har vi då i andra änden den här världen där de här jättedyra hästarna är handelsvaror och tävlingsmaskiner. Och sen finns det ett helt spektrum däremellan. Så ja, pengarna påverkar ju väldigt mycket vad vi gör med hästar.
Har ridsporten, om man tittar på elitverksamheten då, haft svårt att hantera de här ökade pengarna?
Alltså det kostar ju att ligga på topp, gör det ju. Samtidigt så är det ju alltså, i de här stortävlingarna, vi har liksom Global Champions Tour, Global Champions League, där är det ju liksom enorma prissummor. Men där ska man ju liksom tillägga också att det är ju bara på den absoluta på den absolut högsta nivån som det handlar om den typen av pengar. På andra liksom lägertävlingar, det är ju inte i närheten liksom. Och om det blir så att pengarna liksom betyder mer än hästarnas välmående, så skadar det ju sporten såklart. Det får ju liksom absolut inte bli så att pengarna blir viktigare än hur hästarna mår.
Det har ju inte varit möjligt förut att dokumentera på det sätt som är möjligt idag. Om vi tar det här fallet med Hellstrand, då var det ju en journalist som tog anställning som hästskötare och sen filmade det hon såg där. Men om jag är inne i någon stjärnas ridhus och ser någonting som gick över gränserna, då är det bara vad jag har sett. Och sen går jag därifrån och tänker, fy fara och vad hemskt det där var. Men jag har kanske inte haft någon möjlighet att visa det någonstans. Sen är det så här att i den här branschen, om man jobbar i hästbranschen, den är väldigt liten. Och går jag emot en stor stjärna eller ställer till ett bråk om någonting, så kanske inte jag får något jobb sen. Så det är, man riskerar väldigt mycket om man är den här som säger till. Det gäller ju visselblåsare i vilken miljö som helst. Att det är farligt att säga till, därför att man blir utfryst och man kan rent av bli straffad för att man gör det. Så det är svårt.
Har de nationella och det internationella förbundet någon roll att spela här?
Ja, de har ju en jättestor roll. Det är därför att de kan ju flytta hela tiden gränserna framåt för vad vi accepterar. De har en jätteviktig roll här, och där tycker jag att FI, de går ju, alltså det internationella ridsportförbundet, de har ju börjat ta steg faktiskt framåt. Och jag tycker inte att Svenska Ridsportförbundet hänger med där riktigt. De är väldigt försiktiga. Vi kan ta ett exempel, de här systrarna Bergåkra, som för en tid sedan här under vintern hade snickrat ihop en podd där de diskuterade en av de här sakerna som hade hänt på ett stall. De nämnde inte vilket stall, vilken ryttare eller någonting, men de tog bara upp det. Och då går alltså, då blir de uppringda av en person från Svenska Ridsportförbundet som uppmanar dem att ta bort det här för att de anser att det skadar sporten.
Nu så blir det lite intressant här, My. För samma dag då som Ulrika Foreus säger detta till oss, det vill säga att internationella förbundet är på rätt väg, så meddelar FI att från och med nu så blir allt filmande i publiceringssyfte från tävlingsbanor, framridning och andra ytor på deras större tävlingar förbjudet. Den här censuren, för det finns ju, liksom, finns ju faktiskt inget annat ord för det, gäller både traditionella och sociala medier. Och det känns ju speciellt betydelsefullt i en sport och en bransch där många missförhållanden har avslöjats just genom sociala medier. Vad är det som händer?
Ja, det undrar jag också. Först, alltså faktiskt när jag läste en artikel om det här, så tänkte jag, men det här måste ju vara en första april, alltså ett skämt som har gått ut för tidigt. Men det verkar som att det faktiskt är så här, och jag kan liksom inte, jag förstår inte varför riktigt. Det känns som att det är ett steg i helt fel riktning. Det här behöver inte ridsporten.
Det känns som att den här riktningen har ju många sporter gått. Alltså att man vill liksom att det är, man skyddar sitt varumärke och det ska vara exklusivitet och så. Men just i det här fallet så känns det som att sporten har mer att vinna på större öppenhet.
Mm, verkligen. Och det finns ju liksom redan idag så finns det ju olika aktörer som liksom har filmat på framridningar och sånt där och liksom läckt ut material och sånt för att visa på då saker som de säger inte står rätt till. Men ridsporten här tycker jag ju bara det skulle liksom, öppna upp, välkomna alla. Alltså, alla får se vad som händer här. Liksom. Så det här tycker jag är helt, helt fel.
Det ska dock till FIs försvar sägas att det har skett en del saker i andra riktningen. Du Ulrika pratar bland annat om det faktum att kravet på sporrar numera är borta från dressyren. Och här är fortsättningen på den diskussionen.
Ja, det tror jag absolut. Och jag tror också att det är helt oundviklig utveckling. Jag tycker det är jättebra. En annan utveckling är det här att man lättar lite på vilka bett som får användas. Många vill till exempel rida på snällare bett än vad som kanske krävs i vissa klasser. Och allt sånt är bara att välkomna. Det händer trots allt ganska mycket i positiv riktning. Och det här med nosgrimmerna är ju en sån sak som började debatteras för, är det 12 år sedan eller någonting sånt där? Och det var ett väldigt hallå om det i många år. Och nu görs det ju väldigt många kontroller ute på tävlingar att de inte sitter för hårt. Så att det har ju ändå skett väldigt mycket som har gått åt rätt håll.
Och då för att förtydliga här så är det ju alltså så att det är i regelverket inskrivet att man måste använda viss typ av utrustning.
Mm.
Utrustning som i många fall är av tveksam nöje för hästen.
Mm.
Men man undrar ju då, eller jag undrar som är liksom helt utanför den här världen, varför tar förändringarna så lång tid att genomföra?
Också en väldigt bra fråga. Av någon anledning, liksom ridsporten är så otroligt traditionell. Jag menar, mycket härstammar ifrån liksom det militära. Och då var det på ett visst sätt och det har liksom alltid hängt kvar. Men nu faktiskt så börjar man ändå se skillnader som till exempel med sporrarna. Att innan har det varit liksom regel att du ska rida med sporrar när du rider på femstjärniga dressyrtävlingar. Nu alldeles nyligen så var det en ryttare som blev den första någonsin att rida utan. Så jag tycker också att man ser ryttare våga liksom testa olika typer av trends, bett, alltså olika lösningar som alltså går bort från det här traditionella. Man behöver liksom inte det längre, utan jag tycker strunta i alla de här gamla reglerna att så här har det varit, rid istället på det som passar din häst allra bäst.
Ja, det är en väldigt liten värld. Det blir lite så här ankdams mekanism i relationerna och sådär. Ingen vill egentligen stöta sig med någon. Och alla är på något sätt också sammanlänkade i ridsporten. Någon har köpt en häst av någon eller någon äger någon ryttares häst eller någon har tränat för någon tidigare. Alltså det finns en massa olika sätt att sitta fast i varandra så att säga, så att, som ytterligare förhindrar ett sunt och öppet samtalsklimat. Men jag tror att det har att göra dels med förbundet, för de har ju ganska långtgående instruktioner för sina toppryttare, vad de får säga och inte, vad de får göra. De ska inte vara ute och agitera för det ena med det andra, utan de har ju ganska tydliga riktlinjer för att de ska vara ganska tysta figurer. De ska satsa på sin sport och inte vara överallt i debatten och prata om olika saker.
Vi går tillbaka till en annan fråga som diskuterades i ungefär 7 år.
Och det var de här sexuella övergreppen. Nu är det övergreppen på hästarna vi pratar om. Men varför inte då stjärnryttarna kunde säga ifrån om det här? Bara gå ut och säga, hallå, nu lägger vi av med sånt här. Nu slutar vi kladda på 15-åringar. Nu beter vi oss som vuxna här. Varför det var så svårt för dem att göra en sån sak. Jag pratade faktiskt med en stjärnryttares fru för något år sedan. Hon ringde mig om en helt annan sak, men vi kom in på det här, att varför kan de inte bara gå ut och säga ifrån? Det skulle betyda så mycket om någon med ett stort namn sa ifrån. Men hon sa då att det tar så himla mycket kraft. Man behöver den här energin att, på sin idrottssatsning. Man kan inte vara överallt i debatten och hålla på om de här sakerna, utan man måste ha ett fokus på det man ska göra. Och sen tycker inte sponsorerna om man håller på det där sättet. Så att det är väldigt mycket. Och där kommer vi återigen tillbaka till pengarna. Pengarna, pengarna, pengarna.
Kan man kräva mer av eliten? Kan man begära tydligare ställningstagande i, då, i det här fallet frågan om djurplågeri?
Ja, det tycker jag. För det ska tilläggas att det är liksom en liten del som håller på med de här liksom hemska grejerna. De flesta är ju liksom i sporten för att de älskar hästar och sköter sig och sköter sina hästar på ett bra sätt. Men sen kan jag också förstå att man kanske tycker att ja, men varför ska jag lägga mig i det där, och jag vill inte ha någonting med det att göra. Men jag kan ändå tycka att liksom stå upp för rätt och fel, föregå med gott exempel, och sponsorer borde ju bara tycka att det är bra att här vi sponsrar en ryttare som har en bra syn på hur man ska behandla hästar. Så jag förstår mig liksom inte på själva grundproblemet egentligen. Varför man inte kan sätta ner foten mer. Jag tycker att de borde göra det.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Det här kommer att avgöra sportens framtid på sikt. Därför att i flera år finns det de som har sagt att ja, men ni måste förstå, ni som är inne i den här bubblan. Det vill säga, nu pratar jag om de som tävlar själva. Och som alltså är en del av den här professionella hästvärlden som finns. Att de har nu fått ögonen på sig utifrån på ett sätt som de inte riktigt har kanske varit vana vid tidigare. Det är ju det här med att vem som helst kan filma någonting som händer på en framridning. Det här sprids blixtsnabbt. Och det tror jag har varit en stor avgörande faktor. De här små mobiltelefonerna som vem som helst kan plocka upp i fickan, filma någonting som pågår och sprida det. Det går helt enkelt inte att komma undan det. Det går inte att mörka ner, och därigenom har man tvingat fram en insikt hos dem som också håller på hög nivå, att det som avgör sportens framtid på sikt är inte de själva, utan det är omvärlden och omvärldens tryck på det här. Det tror jag är en förändring som kanske har skett de sista åren.
Här ska vi då påpeka att det filmförbud som vi pratade om tidigare, alltså än så länge bara gäller FIs tävlingar, det vill säga de allra största tävlingarna i världen. Så att de mobilkameror och sociala medier som Ulrika Fureus pratar om fyller ju fortsatt en stor funktion i mindre tävlingar. Men utöver det, delar du hennes syn på hur ridsporten ska fortsätta framåt?
Ja, absolut. Man måste liksom vara beredd att förändra vissa saker. Göra det liksom mer, ja, men anpassat till nutiden. Liksom. Som jag sa innan, hästar används inte i det militära längre. Så ja, man måste helt enkelt bort från allt det gamla och in med liksom nytt.
Och om du tittar i din kristallkula då, hur ser ridsportens framtid ut?
Ja, men jag vill ändå tro att den ser ljus ut. För det är bra att ridsporten får liksom mer uppmärksamhet, mer bevakning. För det behövs mer transparens i sporten. För det allra viktigaste är ju liksom att hästarna mår bra och att de inte kommer till skada. För det är ju liksom hästarna som sporten handlar om, och mår inte de bra så tycker jag då kan man ju bara lägga ner.
Du har hört ett avsnitt av Du lyssnar på Sydsvenskan. Och medverkande var journalisten och författaren Ulrika Foreus samt My Öst Gustafsson, sportreporter och ridsportexpert på Sydsvenskan. Jag som har programlet klippt och redigerat heter Fredrik Hedenskog och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Efter att den här podden spelats in har ytterligare en skandal kommit till allmänhetens kännedom. För Aftonbladet vittnar flera hästskötare om misskötsel av hästar hos en svensk hopperyttare på elitnivå. Enligt källorna ska ryttaren ha straffat hästar som inte presterat på tävling. Han ska bland annat ha slagit och piskat hästar och anklagas också för att inte ha gett hästar tillräckligt med mat. Ryttaren nekar till anklagelserna. Svenska Ridsportförbundet utreder ärendet och har tills vidare stängt av ryttaren från all landslagsverksamhet.